lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, men då har jag den stora glädjen att hälsa er välkomna till ännu ett avsnitt av Militärsnack. Och den här hösten har ju varit lite knackig till en början. Nu har det börjat bli vinter och vi har tjockt med avsnitt. Det kommer avsnitt precis som det ska varje vecka, åtminstone just nu. Löjtnanten är fortfarande hemma sjuk och istället har jag med mig Simon Olsson. Välkommen Simon!
Tackar, tackar. Jätteskoj att vara här.
Ja, det är det. Det brukar jag vara varje vecka och jag har alltid jättekul när jag gör det. Ja, och dig Simon har jag med här för du har precis gett ut en bok. Men jag tänkte börja med att snacka om dig innan vi snackar om din bok. Berätta lite för våra lyssnare vem du är.
Ja, men jag är en glad 45-åring, en skåning som gillar att skriva helt enkelt. Så jag har skrivit väl 12-13 böcker än så länge.
Vad är den röda tråden i dina böcker?
Ja, men alltså, det är ju mycket andra världskriget och kalla kriget och allting som har en anknytning till Sverige under den här perioden. Ja. Så det har varit allting från Wennerström-affären till olika spionhistorier och Tjernobyl-katastrofen kom ut med en bok om tidigare år.
Får jag fråga vad du har för yrke i grunden?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Nej, men alltså jag tillhör förlagsbranschen, så jag har jobbat inom förlagsbranschen i 10,5 år.
Aha, okej, okej. Vi hoppar tillbaka till den senaste boken ni gett ut som heter Härmed får jag vördsamt meddela. Berätta oss, vad är det för någonting?
Jo, detta är en bok om de svenska beredskapssoldater under andra världskriget 1939-1945 som omkom i svensk tjänst. Mm. Och det är ju både olyckor och det är sjukdomar och det är självmord. Och det är ju även sådana som blev stupade för främmande makts handling, om man säger så.
Mm, Vi har dock en liten detalj att ta före vi går in på ämnena och händelserna i boken. Och det är ett av våra delkapitel som vi brukar ha så att säga i podden, jag och löjtnanten. Och det är ju veckans öl. Och jag råkar veta att du har ett stort hjärta för öl.
Öl, det måste man ha för att leva ett gott liv. Och ska jag vara lite lokalpatriotisk så måste jag ju rekommendera en liten öl, och det är ju Klackabackens julöl så här i december snart. Det är en rätt maltig öl som jag tycker om.
Mm. Jag tror nog att jag och löjtnanten rev av en Klackabacken under förra årets julavsnitt.
Det har jag missat. Det måste jag lyssna på.
Ja. Själv har jag ju då snöat in på nordtyska öl av pilsnertyp. Det är något som väldigt passar min tunga och struper väldigt väl.
Men där finns ju väldigt mycket att välja mellan, och då kan man ju ta en ny öl lite då.
Ja, men jag gillar verkligen riktigt bra bäska. Det är något som jag verkligen vill ha ut av min öl.
Mm. Ja, det är härligt.
Så tänkte jag vi återgå till din bok där. Och det första, jag fick ett exemplar av din bok här för en dryg vecka sedan och har ju kikat igenom, inte hela, jag har kikat igenom en hel del. Och det som slår mig först var att jag tittar runt lite när jag läste den här, och det är ju, är din bok det första i det här ämnet?
Det är den första boken i det här ämnet. Alltså, vissa av de här händelserna har beskrivits i andra böcker, men det var ju som del i en kapitel eller väldigt kortfattat.
Ja, för jag blir nästan upprörd när jag inser att man inte har ägnat de här stackars själarna mer uppmärksamhet.
Nej, och det är en stor del till varför jag skrev boken.
Ja. Nej, jag tror du kan gissa vilket kapitel jag dök på först, om du har följt podden.
Kan det vara de som stupade? Eller jag vet inte.
Det är flygolyckorna.
Ja.
Just. Och vi hade ett kapitel där med några B2-or från Västerås som strök med på en navigeringsflygning.
Ja. Nej, men alltså under den här perioden, alltså beredskapsåren, så kommer det ju väldigt mycket nya flygplanstyper och så till flygvapnet. Och många av dem har barnsjukdomar och piloterna, de är inte vana vid de nya modellerna. Och nej, då sker haverier.
Ja.
Och folk omkommer.
Så har det väl varit historien igenom, och jag vet att JAS fick en jäkla massa skit i början för det, men det var ju inte så många haverier ändå när man jämför med andra nya plan i historien.
Nej, definitivt inte. Sen ska man ju komma ihåg att under beredskapen, särskilt de första åren 39, 40, 41, så utbildningen av svenska soldater och svenska piloter, den var väldigt forcerad, den gick väldigt hårt fram.
Mm.
Och det kan också ha bidragit till att det blev många haverier.
Mm.
Det är ju över 200 stycken de här åren.
Ja, det måste ju ha varit dyrt både i materiell teknik och i människoliv.
Jo, ja. Det var många som dog. Flera hundra.
Ja. När jag fortsätter att läsa din bok här, så ett annat kapitel som jag snavar vid lite som jag tyckte var intressant. Det var den här ramningen av den här ubåten.
Ja, om du menar ramningen i Kalmarsund.
På. Ja.
Ja, det är också en sån okänd händelse där ett passagerarfartyg rammar en svensk ubåt som sjunker delvis. Och nu var det så tur att det är bara en person som omkommer. En skåning dessutom som hamnar i vattnet och drunknar.
Mm. För vi har ju hört en hel del om Ulven som gick under, som gick på en mina. Var det 43 det?
Ja, det var i april 1943 som Ulven minsprängdes av en tysk mina. Och det är under en övning på västkusten utanför Göteborg. De svenska pansarskeppen, ett par stycken, ska passera längs med en viss sträcka. Och svenska ubåtar ska öva anfall.
Mm.
Mot de här, medan pansarskeppen ska öva att klara sig från ubåtsanfall. Och då försvinner ju Ulven helt och hållet. Det blir helt tyst från den. Den hörs inte av. Och efter övningen så börjar man söka efter den. Och det dröjer ju jättelänge innan man hittar den.
Mm.
Och det var ju 33 liv som gick till spillor. Mm. Det skulle ha varit 34, men det sägs att den 34:e hade hamnat i cellen för någon smärre förseelse, så han klarade sig.
Ja, normalt brukar den som överlever vara den som har största problemen med skuld och sånt, men det borde han inte ha så mycket utav.
Inte i detta fallet, nej.
Nej, nej. Vi har ju en annan olycka som du har tagit upp här som också jag tycker är fascinerande, och det är Armajärvi.
Det är ju den största olyckan som skedde under beredskapsåren. Alltså det var ju 46 personer som omkom och 44 av de här var militärer. Det var ju ingenjörssoldater som övade vid sjön Armajärvi, och under en övning så skulle de ta sig över sjön. Och
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De överbelastade den här färjan helt enkelt. De drog till ombord omkring 100 man på en färja som var avsedd för kanske 30-40.
Mm.
Och mitt ute på sjön så sjunker den. Och det är ju en faslig tragedi.
Mm. Det är ju även en man i en ubåt likväl som ett hundratal är ju också, det är ju vardera tragedier, det är det ju. Känner du ibland att det blir tungt att plugga i det här ämnet och så att säga läsa in dig på det?
Definitivt, det är ju många tragiska öden alltså, och väldigt många onödiga dödsfall. Folk som har omkommit på grund av slav, på grund av ja, att någon annan har gjort någonting dumt.
Men är inte det en av de vanligare orsakerna att, det är, att man slarvar med saker och ting, man är trött, man är kall, man är inobservant?
Jo, och det är ju helt naturligt under de här förhållanden med, som beredskapen innebar. Mm. Man var inkallad under väldigt långa perioder. Man övade, det var hårt och folk var trötta. Mm. Det är ju en jättevanlig orsak till exempel att folk somnar vid ratten och kör av vägen. Ja, det är också någonting som händer. Och det har ju hänt även på senare år väldigt många gånger.
Ja, det händer ju i det civila likväl som i det militära.
Ja.
Men i det militära så har vi ju mycket mer farliga saker som kan hända än de civila normalt har. Men det tillsammans med utmattning, trötthet och allt möjligt blir ju en grogrund för tragedier.
Ja, men man vidtar ju också åtgärder för att förhindra sådana här saker. Så till exempel när det gäller att somna vid ratten så har man väl idag, rätta mig om jag har fel, alltså krav på att det ska finnas en andra chaufför.
Mm. Ja, det där vet jag ingenting om, men det låter ju rimligt.
Vi hade den under min värnplikt i alla fall.
Mm. Har du träffat efterlevande till avlidna som du har med i boken?
Ett par stycken. Och alltså, de här personerna dog för 80 år sedan i vissa fall.
Mm.
Men historierna lever kvar i släkterna och de har kvar saker från de omkomna som de tar hand om och låter leva vidare i släkterna. Det är också ett tecken på vilka spår det här lämnar.
Mm. Ja, det blir ju något särskilt när det är när man jobbar för, kämpar för och upprätthåller freden, kan jag tänka mig. Att det är en sorts stolthet som kommer till att man gör någonting för andra som gör att det här blir större.
Jo ja, definitivt. Man minns de här personerna. Även i andra generationen.
Mm. Nu är det svårt att prata om favoritepisoden, men har du någon speciell som du har skrivit om som du känner ligger i särskilt om hjärtat bland de här stackars omkomna själarna?
Ja, men det är definitivt Hårsfjärds katastrofen i september 1941.
Mm.
Då tre stycken svenska jagare sänks i Hårsfjärden på grund av en explosion som ingen har förklarat än idag vad den berodde på. Och det var ju 33 Nej. Stycken som omkom där också. Och det är ett stort mysterium, vad hände på Hårsfjärden? Alltså, vissa tror att det är en torpedexplosion, vissa tror att det är ett flygplan som tappade en bomb. Vissa tror att det är sabotage. Men man kom aldrig fram till vad som inträffade.
Nej. Är det där fortfarande höllt i att det är under sekretess eller är allting öppet runt det där?
Enskilda handlingar är fortfarande under sekretess av olika anledningar. Och ja, det ger ju skäl till konspirationsteorier. Och jag tror inte att de här dokumenten som är sekretessbelagda, att de ger några svar på de här frågorna om vad som egentligen hände. Men det är väldigt olyckligt att de här dokumenten är under sekretess. För det.
Mm. Du nämnde konspirationer. Finns det några fler av de här händelserna som är omgärdade av konspirationsteorier?
Alltså, vi hade ju länge Hansa-katastrofen. Det är först på 90-talet efter Sovjetunionens fall som det framgick att Hansa som 1944 sjönk på väg mellan utanför Gotland. Det blev först på 90-talet som det blev känt att det var en rysk ubåt som sänkte fartyget. Och det var ju 84 personer där som omkom. Och 33 av de här var militärer som tjänstgjorde på ön. Alltså, men alltså, där har ju länge också cirkulerat. Var det en tysk ubåt? Var det en mina? var det lasten ombord, där fanns sprängämnen som transporterades på fartyget. Var det det som exploderade? Det är en sådan sak. Men annars är det ju väldigt mycket rykten om vad som har hänt och som cirkulerar. Rätt mycket felaktig information som har traderats genom åren. Som inte stämmer överens med verkligheten.
Som exempelvis?
Nej, men alltså det kan vara händelser under beredskapen där det har hänt en olycka. Men på grund av sekretess så har ju inte tidningarna eller någonting sånt fått reda på exakt vad som hänt. Och inte de anhöriga heller. Och även om det finns rapporter som redogör för exakt vad som hände, så har de varit sekretessbelagda, och det är först på senare år som de har blivit avhemligade. Och då har ju rykten cirkulerat.
Okej. Du har ju tagit upp en del olyckor, även självmord, men det fanns en del regelrätta strider med andra länder där folk gick åt. Vad har du där för någonting?
Ja, det hände ju vid flera tillfällen, och en händelse som jag vill lyfta upp, det är ju i maj 1940 uppe vid Vassijaure, precis vid riksgränsen. Tyskland har ju anfallt Norge, och det pågår strider vid Narvik och i Nordnorge. Och flera gånger så åker ju tyska flygplan in över gränsen till Sverige. De har ju inte koll på var gränsen finns. Och då beskjuter de svenska soldater vid flera tillfällen. Och vid Vassijaure i maj 1940 så beskjuter de järnvägsstationen. Och en svensk soldat, värnpliktig, 21 år, Sven Sjöberg, han träffas och omkommer. Och det är ju den första händelsen. Men vi har ju väldigt många andra också. Alltså det är nog ganska okänt att tre stycken svenska spaningsplan sköts ner under krigsåren i maj 44. Och i vart av de här planen fanns ju fyra besättningsmän. Så det är rätt många som omkom där. Alltså. Sen har vi en händelse nere i södra Sverige vid Sölvesborg i april 1945. Det är ett tyskt spaningsflygplan som kommer in över svenskt vatten, och det går upp två stycken svenska jaktplan, J-11, från Rinkaby flygfält. Ursäkta, jag menar J-20 såklart, för att möta det här flygplanet. Och av någon anledning så öppnar det eld, och ett av de svenska flygplanen blir nedskjutet, och där omkommer ju en svensk pilot, Harry Nordström.
Sådana här saker brukar ibland vara föremål för att starta krig, ursäkta krig. Var det någonstans nära som du vet att det blev konflikt mellan länder som orsakade oss soldaters dödsfall, och att det blev någon större sak av det?
Det blev aldrig det, vad jag vet. Men svenska utrikesdepartementet var ju väldigt noga med att lämna protester, och man fick ursäkter och till och med ersättning i en hel del av fallen.
Ja, det finns ju en historia som beskriver hur en engelsk Lancaster-bombare flyger fel från Berlin och släpper sina bomber över växthus i södra Sverige. Och förstör dem ju givetvis helt. De tror att de dumpar bomblasten över havet, och den här familjen som då ägde de här växthusen, de fick ju enormt skadestånd av Royal Air Force.
Det stämmer, det var i Lund, och de tror ju att de släpper bomberna över vatten, och visst, reflektionen från drivhusen kanske kan misstas, så det var sannolikt så. Och det var ju rent tur att ingen omkom där.
Nej, precis. Men det var väl på natten, så att det är väl inte så många som är ute och sköter om sina grönsaker efter solnedgång.
Nej, tack. Så var det.
Du bor i Skåne och arbetar i Skåne.
Ja.
Men du bedriver din research och ditt forskande i Stockholm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det beror ju på att i Stockholm så har vi ju Riksarkivet, vi har Krigsarkivet, vi har Kungliga biblioteket och alla sådana här stora arkiv där materialet finns. Så det är klart att man måste åka upp dit och ägna veckor åt detta. Att gräva fram alla rapporter, alla brev, alla handlingar.
Snubblar du på mycket som du inte hade tänkt att snubbla på som blir idéer till andra och nya böcker?
Jo, ja, hela tiden. Och det är ju det som är så jätteskoj. Att man hittar saker som man inte ens kände till. Och som antagligen legat bortglömt i arkiven sedan de stoppades in i arkiven.
Mm.
Och sånt händer ju hela tiden.
Mm. Det här är ju en hel serie med under de här åren så, med dödsfall och olyckor. Men hur många människor rörde sig om som miste livet för freden för Sverige?
Alltså den siffran som har cirkulerat i flera år är ju 782 stycken. Och var kommer den här siffran ifrån? Alltså det var ju någonting jag undrade när jag började skriva på den här boken. Och jag letade och letade och till sist så hittade jag den här i en artikel i Expressen från maj 1945. Jaha. Det är redan innan kriget har tagit slut. Alltså. Och det visar ju sig att det är en siffra som de har räknat utifrån vad de har publicerat genom åren. De har inte hela bilden. De har inte fått reda på alla dödsfall. Nej. Och när jag tittar i Statistiska centralbyrån och tittar på åren 1939-1945, då får jag fram en siffra på 1836 omkomna inom krigsmakten. Och det är ju en rätt så stor skillnad.
Ja, det är ju det dubbla.
Och jag tror ju att siffran som kommer, alltså den ligger nu strax över 2000. För när jag börjar titta så hittar jag fler och fler fall. Och jag kan väl ha väl namn på cirka 1200 personer som omkom.
Mm. Och då räknar man inte in de som slogs för britter, för tyskar och vad de nu slogs för?
Nej, nej. Det är bara personer som tjänstgjorde inom svenska krigsmakten.
Ja, det är en hårresande siffra. Det är det faktiskt.
Det är väldigt många.
Mm. Ja, om man nu som jag som har den här boken också vill ha den, var hittar jag den?
Jag skulle rekommendera att man kontaktar mig som författare och man kan ju till exempel gå in på Facebook. Där finns en sida som heter Beredskapssoldaterna som omkom 1939-1945. Där hittar man mejladress till mig, man kan skicka ett meddelande. Följ jättegärna. Jag försöker lägga ut ett inlägg om dagen för att uppmärksamma de som omkom.
Mm. Jag tycker att det är ett jättefint, dels är boken väldigt bra, den är intressant och så tycker jag att det är ett hedrande arbete som du gör. Jag tycker faktiskt att det är fint.
Ja, och det är själv, ja, man blir ju jätteglad när personer som är släkt med personer som omkom hör av sig och vill veta mer. Alltså det är väldigt skoj att kunna hjälpa dem att hitta material om deras släktingar.
Mm. Ja, jag lägger din länk här nedanför informationen i avsnittet och den kommer hamna på Facebook och på vår hemsida också. Så alla som vill, och jag tycker att alla ska vilja det, köpa din bok och ta del av den och det dokument som det är över de här människorna som faktiskt gav sitt liv för Sverige.
Tack.
Nej, men då Simon, då tackar jag så mycket för att du var med i Militärsnack.
Tacka, tacka.
Och så hoppas jag och tror att vi hörs igen.
Ja, det är bara att höra av sig.
Jajamän. Tack och hej.
Hej, hej.
Hej.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.